Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
För predikan. Det var ju ett tag sedan. Så vi får se hur det går. Be för mig. Och er själva. Vad har du med dig hit idag? Var min första tanke. Av tacksamhet över den sista tiden. Kanske också en del av sorg har funnits med. Längtan, glädje. Förhoppningar när du tänker var du är någonstans nu. Vi är ju bärare av så många olika saker samtidigt, tänker jag. Och ser ju själv i mitt liv en blandad kompott av olika saker. Mycket tacksamhet men också andra saker som jag bär på när jag går in i den här säsongen av livet. Förra helgen var jag iväg, min första arbetsvecka, och hade vigsel i Huskvarna. En glädjestund förstås. Han jag trygg gifte sig här, våra medlemmar. Och det jag har delat här nu i början på gudstjänsten, den här smärtan av beskedet som många av våra vänner har fått den här sommaren. Att de måste lämna vår stad innan vecka 44 för att deras boenden upphör via Migrationsverket. Smärtan i sommar som drabbade mig här på slutet och säkert flera av er av den unga flickan som blev mördad här i stan. Andra unga flickor som förövare. Trasigheten som människor är bärare av. Trasigheten som slår sönder människors liv. Trasigheten som liksom eskalerar och förmeras i nya liv som förstörs. Oron som det där skapar i vårt samhälle. Visst har ni tänkt också på det. Och så den där bönen och längtan när jag började tänka liksom, vad är vi någonstans som församling? Vad är längtan som kan finnas hos Gud och hans hjärta? Så var det, väckte liksom de här tankarna och känslorna av en församling som fördjupar sig i sin förankring hos Jesus Kristus. Bad över det här med hemgrupper, alfakurs, vad kan komma på gång? Och så är det ju väldigt roligt att första veckan så öppnar man ju också mailboxen och så ser man initiativ komma. Ja, men kan vi inte starta hemgrupp? Ja, här. Jag är intresserad av alfa. Jättehärligt, ja. Så där direkt bönesvar när man öppnar mailen. Jag lever med övertygelsen, och jag tror tillsammans med dig, att vi är kallade av Gud, inbjudna att som gemenskap, utifrån dem vi är, med våra begränsningar, med våra styrkor och svagheter, tillsammans kroka arm, stå sida vid sida och se vad Gud gör i vår tid. Vi är inbjudna i det som Gud håller på med i den här världen. Allt det vackra Jesus har på sitt hjärta som han vill göra i vår värld. Och det är lätt att vi hamnar i läget där vi förfäras av saker som händer. Så att vi också blir handlingsförlamade och tänker att det som vi kan bidra med som individer i våra vardagssituationer av familj, av vänskap, av människor vi möter på kanske arbetsplatser eller i andra gemenskapssituationer inte skulle ha någon betydelse. Eller att det som vi gör som församlingsgemenskap tillsammans, där vi kliver in i språkverksamhet eller i samtal med samhället eller engagemang i gudstjänstliv och i fördjupning av andlig fördjupning, att det är liksom krusningar på havet som inte har betydelse. När vi sändes iväg i samband med att starta församling för många år sedan nu. Det började närmast 30 år sedan. Snart kommer käppen fram. För att halta mig fram här på scenen. Men innan dess så minns jag en del saker. Och jag minns bland annat någon som sa inför flytten så här. Håkan, du kommer aldrig lyckas. Sådana här välsignande ord att få med sig när man ska ta ett steg ut i det okända och se vad har Gud på sitt hjärta för Landskrona. Håkan, du kommer aldrig lyckas. Och det där var ju någonting som levde kvar de där första åren när man åkte på pastorskonferenser de första åren. Mest deprimerande samlingarna man kan åka på som nystartad församlingsledare. I alla fall vid den tiden. För det enda som människor hade blick för i mötet med mig när jag kom och sa att ja, men vi står i Landskrona nu och försöker se en församling växa fram. Den första frågan jag fick av alla, det var inte hur mår ni eller vad spännande, berätta mer. Vad är ni liksom, vad har ni på hjärtat och vad är det ni brinner för? Utan den första frågan, gissa, vad, hur många är ni? Att räkna liksom antalet deltagare i statistiken. Och då kunde jag säga, ja, men vi är 15-20 stycken i närheten av församlingen. Och då räknar man ju in de som passerar lokalen. När man, eller hur? Och då mötte jag många härliga människor som jag fortfarande känner. Som tittade mig i ögonen och sen så tittade någon annanstans och gick vidare. Ointressant. Ingen framgång. Och då, i det läget, vilka ord kommer ringande i öronen? Välsignelsens ord. Du kommer aldrig lyckas, Håkan. Nu handlar församlingsbyggande inte om att jag ska lyckas. Eller hur? Församlingsbyggande är ju enligt Bibeln ett Guds verk. Där Gud är den centrala aktören och den som ska ha all ära för det som händer och också ställer sig på vår sida och går in i brottningskampen när saker inte fungerar. När det är svårt, när det känns utmanande, när vi tvekar och funderar på kommer det här att funka? När våra böner går upp till Gud, nu är det så mycket lidande och smärta runt omkring oss. Jag mäktar inte med längre. Då kommer också Gud alltid kliva fram och säga sina ord till oss in i våra liv. Vem han är, det är jag som bygger min kyrka. Detta är mitt verk. Det som du har fått en glimt av och längtar efter att människors liv ska bli förvandlade i mötet med mig. Det har jag burit långt innan du var född, Håkan. Och jag bär dig genom alla svåra situationer. Och du får vara med. Ni får vara med. Vi får vara med. Sida vid sida. Visst är det spännande? Med den här inledningen att Gud har saker på sitt hjärta och vill ha med dig och mig i det livet tillsammans så tänkte jag att vi skulle stanna upp inför en text ifrån Gamla Testamentet. Vi ska gå till Andra Mosebok, det fjärde kapitlet. Och där möter vi ett samtal mellan Gud och Moses och vi är i slutet av det samtalet som har pågått en stund och vi ska läsa den texten. Så här står det. Moses sa, förlåt din tjänare herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talade till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu. Jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade. Herre, jag ber dig. Sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa, du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Vi är tillbaka i det här startögonblicket på att Gud griper in i en extremt utsatt situation för hebreerna som befinner sig i Egypten. Och vi möter en ovillig Moses i samtalet med Gud. Han är inte riktigt med på Guds idé om vad han ska ägna sin tid åt. Och ni känner säkert till bakgrunden, men jag ska ändå dra lite kort hur Mose är i den här pågående förhandlingen med Gud. Och min fråga när vi går in i den här texten om en liten stund, det är ju: är du i några pågående förhandlingar med Gud inför den här hösten? Pågår det ett förhandlingsläge mellan dig och Gud? Och vad är det för samtal ni för? Bakgrunden är att flera hundra år har 12 stycken familjer från ett land lämnat det i risk för att drabbas av den hungersnöd som är på väg. Och de landar upp i Egypten med sina familjer. Och sen går århundraden och den här gruppen av människor, de lever i landet och de blir fler. Och den härskande makten blir efterhand rädda för det här folket som börjar växa fram. Och bestämmer sig för att förtrycka dem och trycka tillbaka deras inflytande. Och det här hebreiska folket befinner sig till slut i slaveri i Egypten. Och det är i det här läget som Gud börjar föra samtal med Mose. Och Mose är ju bärare av en väldigt dramatisk historia. Och det är kanske inte något vi direkt känner igen oss i. Men han har ju blivit född av en av de hebreiska kvinnorna i förtrycket. Och hon har hållit honom dold, för farao har kommit på idén att för att trycka tillbaka hebreerna så ska alla pojkar som föds kastas i floden Nilen och dränkas. Så hon föder sin son, gömmer honom under 3 månader och bestämmer sig för att nu går det inte längre. Det går inte att hålla honom dold för någon längre. Så hon ordnar en korg, kärar in den så att den ska hålla för vatten, och så lägger hon honom vid vassen alldeles vid Nilens kant. Och där låter hon sin dotter hålla vakt över och se vad som händer. Efterhand börjar barnet skrika av hunger, och då är faraos dotter med sina hovtjänarinnor nere vid vattnet för att bada. Och hon hör barnets skrik och fattar tycke till det här. Och då kliver barnets stora syster fram som har hållit sig dold och säger: vill du att jag hittar någon som kan amma henne? Honom. Ja, det får du gärna göra. Och så springer hon och hämtar sin mamma. Barnets mamma. Och hon blir amma för barnet som ligger där i korgen. Håkan, beskriver inte du prinsen av Egypten? Ja, precis. Så Mose växer upp i sin kärnfamilj, och när han har blivit lite större så lämnas han över och adopteras av faraos dotter och växer sedan upp i palatsen och bland den härskande klassen. Och där, han är ju medveten om sitt arv, och där verkar det slita och så. Och texten beskriver inte så mycket om vad som händer i hans liv förrän han som vuxen ser hur en egyptisk man slår ihjäl en hebre som är slav. Och han griper in med våld och slår ihjäl egyptiern och begraver honom under sanden. Och nästa dag när han är ute och går, och han är ju nu uppväxt och klädd som en egyptier. Och han går fram och så ser han 2 hebreer som bråkar med varandra. Någon har attackerat någon annan och de slåss där på gatan. Och han går fram och säger till dem att sluta. Och den som är förövare i situationen vänder sig till Mose och säger: vem är du som ska bestämma över hur vi lever våra liv? Ska du slå ihjäl mig precis som du slog ihjäl egyptien igår? Så han fattar ju att ryktet går om vad som har hänt. Någon har sett och ryktet har spridit sig. Och han förstår att farao kommer få reda på detta. Och han flyr för sitt liv och hamnar i ett land som heter Midian, som ligger på andra sidan av Aqaba-bukten. Som ni alla känner till, nuvarande Saudiarabien, precis uppe i deras nordvästra hörn. Är ni med på kartan? Jag lärde mig något i kyrkan idag. Och där gifter han sig med Sippora, dotter till en präst. Åren går och trycket för hebreerna ökar i Egypten. Och de börjar ropa till sina fäders Gud om hjälp. Och plötsligt när Mose är ute en dag och går med och vaktar fåren som han är ansvarig för, så ser han en buske börja brinna, men den brinner liksom inte upp. Och han närmar sig den och plötsligt hör han rösten från Gud som säger till honom: du på helig mark, det här är en plats som kommer förändra ditt liv. Och han tar av sig sina skor och så säger Gud vem han är. Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Allt det han har hört talas om, kanske under de där första uppväxtåren, men inte verkar ha haft så mycket kontakt med. Gud ger sig till känna. Och sen inleds det här samtalet mellan Gud och Mose som pendlar tillbaka, där Gud säger vad han vill göra. Han berättar om förtrycket som pågår, att han vill göra skillnad och vill att Mose är med och bjuder in honom och deltar. Och Mose säger, hur skulle jag kunna göra detta? Det är omöjligt. Det här går inte. Jag vill inte. Och så säger Gud, jag vill vara med dig. Jag kommer vara närvarande och göra det. Det hänger på vad jag gör. Och Mose säger, kan du inte skicka någon annan? Vad ska jag säga? Vem kommer jag ifrån? Och Gud svarar vad han ska säga. Och ger specifika instruktioner vad han ska vara med om. Och Mose värjer sig. Och det där pendlar fram och tillbaka 4-5 gånger det där samtalet utifrån vad bibeltexten tar med oss i. Och det Mose slår fast, det är, jag har inte orden. Jag hittar inte orden, de kommer trögt för mig. Jag är ensam. Mitt resumé av liv tillbaka, vad jag hittills har varit med om, vad jag har gjort, talar inte för mig. Jag försökte göra något för länge sedan, men det hände ingenting som blev gott. Jag fick fly för mitt liv. Vi kan ju bara ana vad han är bärare av i det där samtalet. När han tittar på sig själv. Och Gud försöker om och om igen lyfta hans blick och säga, det handlar inte om vad du hittar i dig själv. Det bygger inte på vad du har för styrkor, förmågor och kraft i dig själv. Jag är med dig. Jag ska göra någonting och du får vara med. Gud gör under inför honom och han visar tecken på att kraftfulla saker ska hända när Mose går tillsammans med Gud. Och Mose håller fast vid, jag är så begränsad. Sänd någon annan. Vem du vill. Och Gud tröttnar och säger ifrån. Och så bjuder han in brorsan Aaron i processen. Och längre fram läser vi om hur Miriam är med. Hans stora syster. Så i mig själv hittar jag inte det jag har. Och Gud svarar, hos mig finns allt du behöver. Vänd blicken från dig själv till Gud. Så nu till oss. Innan vi går in i nattvardsmåltiden. Har du pågående förhandlingar med Gud? Där du anar att Gud bjuder in dig, är med på det, men av olika anledningar går in och säger, kanske ungefär som de flesta av oss har gjort här när vi har varit på skolmöten med våra barn, om du har varit med i den situationen, och det är dags för att välja klassförälder. Inte jag, men gärna. Och så pekar man på någon annan. Och är man inte tillräckligt snabbt i den processen så blir man vald. Eller hur? Några av er känner till det. Hur många här inne har varit klassföräldrar? Ja, ni ser. För långsamma. Orden kom trögt. Så vi har en del Mose-karaktärer här inne. Gud bjuder in oss att möta upp och vara med när Gud möter den brustenhet som finns i vår tid. Han säger att vi får vara med. Och han slår döv och öra till när vi hävdar att det finns bättre lämpade människor. För Gud väljer och han bjuder in människor som inte har allt i sig själva. Som vi borde kunna känna igen oss i. Som har våra berättelser. Och även om vi inte har känner en sån där jättehög igenkänningsfaktor med Mose uppväxt. Den talar liksom inte riktigt, eller korresponderar inte riktigt med våra livserfarenheter. Dramatiken känner vi kanske inte igen. Eller så känner du igen alltihopa. Det är jag. Oavsett om du har gjort större felsteg eller inte. Oavsett om du har svårt att prata eller inte. Om du känner dig kraftlös och modlös eller inte. Så är poängen att börja se att det handlar inte om det du hittar i dig själv. Orden andra kanske har uttalat över dig. Du kommer aldrig lyckas med något du sätter händerna till. Eller något annat någon har sagt som har tyngt dig och burit med i ditt liv. Gud bjuder in dig att lyfta blicken och se till honom att han säger, jag ska göra något och du får vara med. Du kanske liksom Mose ber om att Gud ska göra ett under. Om du bara Gud så ska jag. Om du bara gör det här. Om du bara ger det här bönesvaret. Visa detta. Då ska jag nog också vara med och gå in i det. Och så säger Gud. Har jag inte visat dig tillräckligt redan? Och bjuder in dig att börja gå. Och så kommer det där fantastiska att Gud kastar inte in Mose som den ensamma hjälten, utan han drar in bror och syster, vänner in i hans närhet som han får bära ansvaret tillsammans med. Och på samma sätt så delar ju du och jag tron, inte bara som en sak mellan oss själva och Gud, utan tillsammans i gemenskap där vi får ta del av våra syskons krafter och förmågor. När vi inser att vi inte har allt i oss själva, men vi har något. Och där får vi se också hur Guds inbjudan av flera blir. Att det blir så mycket mer än om det bara hängde på en människa. Så Gud kallar på dig och mig idag, tänker jag. Så, pågår några förhandlingar som du vill lägga åt sidan den här morgonen för att säga ja till Guds inbjudan idag att delta i det som är på hans hjärta. Att fortsätta vara med och tillsammans med syskon i gemenskap utforska och gå in i det som Gud bjuder in oss och del. Idag ska vi fira nattvard alldeles strax. Vi kommer sjunga en sång och sen så går vi in i den här stunden där vi i den här gemensamma återkommande handlingen får vara med och påminna oss om att himlen har mött jorden. Den är här. Gud är här. Påminna oss om att vi får omfamnas av Guds barmhärtighet som är gränslöst kraftfull. Och att vi, liksom Mose, får gå in på helig mark när vi möter Gud i den stunden. En särskild plats av närhet där vi får säga till Gud precis som det är. Prata färdigt om våra förhandlingsargument. Där vi får säga som det är. Vi får dela vår brustenhet, våra tillkortakommanden, det vi bärar av och säga, Gud, detta vill jag ge till dig. Vi får stanna upp och säga, här är jag medveten om att jag har gjort saker som har orsakat andra skada. Jag är medveten om det och jag ber dig om förlåtelse. Här får vi hitta kraft att bära förlåtelsens berättelse, inte bara till våra egna liv utan vidare ut i relationer när vi tar ansvar för de sakerna vi har gjort så långt det är möjligt. Säg förlåt. Förlåt mig. Ber om förlåtelse. Eller bara berätta om vad Jesus har gjort i våra liv. Han tog bort hårdheten i mitt hjärta. Han gjorde mig öppen för vad han har i den här världen att göra. Likgiltigheten byttes mot engagemang. Jag kommer inte längre med några finstilta förbehåll och säga Gud, jag kan om du bara. Utan säger, här där jag är idag så vill jag gå in i det vackra som du vill göra i våran värld. Jag vill vara delaktig i det. Så nu lovsjunger vi och stillar oss och redan nu kan du förbereda dig för den överlåtelsestunden som vi gör i nattvarden alldeles strax. Mm.